Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Want to get a chiseled look in the jawline? Sculpt and shape your jawline with added volume from Juvederm Volux XC. Juvederm Volux XC is an injectable gel specifically designed to be robust enough to improve moderate to severe loss of jawline definition. And it is the first and only hyaluronic acid filler approved for the jawline. Add volume to your jawline for a chiseled look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Visit Juvederm.com. That's Juvederm.com.
Olösta fall. En podd om försvunna människor och ouppklarade mord. Hej och välkomna allihopa till säsongens andra eftersnack av Olösta fall. Här tänker jag att vi får chansen att prata av oss lite extra med er, våra kära lyssnare, och samtidigt vet ni ju att vi brukar uppdatera er om vad som hänt i fall som vi faktiskt redan tagit upp i podden. Eller hur, Sofie?
Ja, precis. Så det är en liten stund där vi helt enkelt bara kan få fokusera lite på oss, på podden, på helt enkelt lite uppdateringar och sånt som ni önskar.
Något sånt som vi inte riktigt hinner med i de vanliga avsnitten där vi fokuserar mycket på enskilda fall ju.
Mm, precis så.
Hur är allting med dig så här? Nu är det snart sommar.
Nej, men det är bra. Jag fyller år imorgon, så jag är lite så.
Grattis! I förskott.
Tack! Överlevt ett år till, höll jag på att säga. Och sen har jag massa pollen. Men annars är det bra med mig. Hur är det med dig, Mattis?
Det är bra med mig också. Livet kör på i ett, känns det som.
Mm.
Så nej, men det är mycket just nu. Med allting runt omkring podden också, med våra liv utanför.
Ja.
Den här lilla bubblan, om man säger så.
Det är det verkligen. Det känns som det har varit så ett tag.
Ja, det har ju det. Och, men vi kämpar på och släpper avsnitt som aldrig förr. Så det går ju hur bra som helst ändå.
Tycker vi i alla fall.
Ja, vi tycker det. Vi gör vårt bästa.
Good enough.
Ja, det är alltid. Det är bara det man kan göra.
Mm. Och vi har ju lite uppdateringar idag, eller hur, Natis?
Ja, det är faktiskt två fall. Ett som vi faktiskt uppdaterade är om redan förra eftersnacket som vi har ännu mer information om. Försvunna Terje som försvann på Muskö, den här ön utanför Stockholm. Och sen har vi också en hel del som har hänt i ett annat fall som vi har tagit upp i podden i avsnitt 92 av Olösta fall. Emilie Meng, om ni minns det, mordet på den här 17-åriga danska flickan.
Precis.
Det är ett fall som har blivit väldigt uppmärksammat både i Danmark men även här i Sverige. Det har skrivits mycket om det.
Alltså, sjukt märkligt fall.
Ja, jag tänkte att vi kan köra en liten kort recap för er som inte har koll på fallet, och självklart så kan ni också lyssna på avsnitt 92 om ni vill ha hela bakgrunden. Men det var i alla fall sommaren 2016 som Emilie försvann från Korsør station i Danmark. Hon hade varit ute på stan under natten med vänner och hon hade varit i Slagelse. Och så klev av tåget på Korsör station vid 4 på morgonen den 10 juli, mitt i sommaren. Och hennes vänner skulle ta en taxi hem, men Emilie ville promenera den sista biten, cirka 4 kilometer hem. En promenad hon brukade säkert ta.
Mm. Ja, och hon hade väl brutit med sin pojkvän där och var lite upprörd. Och...
ja, just det. Så var det också. Mm. Och hon ska vinka hej då till vännerna och det skulle visa sig att hon skulle försvinna efter det här. Och att det var sista gången de skulle se henne vid liv.
Mm.
Och sen så tog det ju ganska lång tid innan man faktiskt hittade henne mördad. Det tog ett halvår cirka. Och det var så hemskt att det faktiskt var på julafton 2016 som man hittade hennes kropp.
Så fruktansvärt.
Ja, och det var ganska långt från hennes hemstad Korsör som hon hittades, 65 mil utanför.
Mm.
I ett vattenfyllt gammalt grustag i Borup hittade hennes kropp. Mm. Och det här är ett fall där polisen har fått en hel del kritik. Dels för att det tog väldigt lång tid för dem att sätta igång en ordentlig utredning. Jag tror att det här var den klassiska, att man dels var det semestertider mitt i juli, så det var ganska få poliser som var i tjänst i en så pass liten stad. Och sen så var det väl också den här tanken på att Emilie var en tonåring som säkert bara rymt hemifrån och skulle dyka upp igen, att det skulle bara ta någon dag eller sådär, att hon var upprörd för sin pojkvän och du vet så här.
Mm, klassiska.
Men de agerade inte tillräckligt fort, tyckte allmänheten, utan ja, det tog tid innan de började begära ut övervakningskameror, material från dem och sådär. Så det var mycket värdefull tid som gick förlorad.
Mm.
Och sen var det ju någonting som var väldigt centralt i utredningen, att en tid efter mordet så var det mycket fokus på en ljus bil som hade synts till och som fångats på övervakningskamera nära stationen. Precis. Mm. Vid den tidpunkt där Emilie försvann. Så det är ju det är bakgrunden, om man säger så, till det här fallet.
Då spolar vi fram 7 år. Helt sjukt att det gått så lång tid. Mm. Vi är nu i 2023. Och veckan efter påsk i april i år så sker ännu ett fruktansvärt försvinnande i Danmark. Och den här gången rör det sig om 13-åriga Filippa. Som försvann när hon skulle dela ut tidningar i den lilla byn Kirkerup. Och hennes föräldrar blev oroliga när hon inte kom hem. Och efter att hon klockan 11.30 hade ringt sin bonuspappa för att berätta att hon då var på väg hem. Och så dyker hon inte upp.
Mm.
Och hennes pappa sa så här till danska tidningen Extrabladet. Hon skulle träffa en kompis som inte kunde få tag i henne. Och som sen ringde till oss. Så det hände runt 11.45.
Mm.
Och skillnaden här så var det att i Filippas fall så var polisen väldigt snabba i sitt agerande. Enbart några timmar så drog en massiv sökinsats igång och vi pratade helikoptrar, hundpatruller och man gick också ut och bad allmänheten om hjälp väldigt, väldigt snabbt.
Mm.
Och jag kan tänka mig också att det här hände mitt på dagen, det är en 13-årig flicka. När Emilie försvann så var det ju, det var tidig morgon, det dröjde ganska lång tid innan man förstod att hon var borta.
Mm.
Här har vi någon, en 13-årig flicka som är på väg hem och som inte kommer hem och man väntar på henne. Och polisen hittar Filippas cykel, väska och telefon slängda i ett dike. Vilket ju såklart var fruktansvärt oroväckande. Och det här gjorde då polisen ännu mer övertygade om att Filippa råkat ut för någonting. Att hon helt enkelt troligtvis blivit kidnappad. Och det var klockan 11 söndagen efter hennes försvinnande som polisen gick ut med att de misstänkte brott i det här fallet. Och senare samma dag då på söndagen vid 15-tiden så kallade polischef Kim Kliver och vice polischef Rune Dahl Nilsson till pressträff. Och det skulle visa sig att man hade hittat Filippa vid liv i en bostad som nu var avspärrad för att man helt enkelt skulle säkra bevis. Och i den här bostaden, den låg inte långt ifrån en plats från vilken Filippa försvunnit och man hade faktiskt en misstänkt person gripen vid tillfället. Och det rörde sig om en 32-årig man som senare skulle komma att häktas misstänkt för olaga frihetsberövande och sexualbrott vad gäller den här händelsen med Filippa. Så fruktansvärt. Ja, och polisen och kunde...
Man kan ju verkligen säga att det här händer ju inte ofta att man lyckas agera så här fort så att man hittar henne vid liv på det här sättet. Det känns som att det är inte ofta man hör om de här historierna. Och hon har varit med om fruktansvärda saker, men att hon klarade sig också. Det är ju någonting som man ändå får vara tacksam över i det här fallet, att polisen agerade så fort. Det är fantastiskt.
Ja, verkligen. Och polisen kunde också under den här pressträffen uppge enligt artikel i Aftonbladet att Filippa var vaken, talbar när de hittade henne. Men de vill inte gå in på fler detaljer om hennes tillstånd efter vad hon råkat ut för, vilket är fullt förståeligt. Mm. Vi är glada av föräldrarnas vägnar att hon har hittat vid liv, säger polisen på pressmötet och fortsätter. I anslutning till utredningen har vi fått in väldigt mycket tips, och det är det arbetet som ledde oss till den här adressen. Och det skulle visa sig att det var just att polisen vände sig till allmänheten om hjälp via bland annat sociala medier som gjorde att Filippa faktiskt kunde hittas. Så det är att man engagerar sig när det händer någonting. Gud vad det är viktigt.
Ja.
Och den här intensiva sökinsatsen pågick i ungefär 27 timmar. Så det är verkligen så. Mm. En timme senare så hade det kunnat varit för sent.
Exakt.
Man har verkligen
man
jobbat stenhårt.
Varje minut räknas.
Mm. Och den här lilla byn hon försvann ifrån ligger ganska långt ut på landsbygden. Husen ligger glest, och längs den 2 kilometer långa vägen där polisen hittade Filippas saker finns bara ett fåtal hus, enligt en artikel i Göteborgsposten.
Mm.
Och det var helt enkelt omöjligt för polisen att gå igenom övervakningsbilder från butiker, bankomater och liknande, som man i många andra fall brukar kunna göra. För det finns i princip ingenting sånt i det här området. Det är helt, i princip obevakat.
Mm.
Så istället gick polisen i Sydsjälland och Lolland Falster ut med en uppmaning då till allmänheten på Twitter om att se över privat videoövervakning. Så man bad alltså allmänheten om att titta på sina egna övervakningskameror, sina privata i sina egna bostäder. Och det var då som alla tips började strömma in. Och bland annat fanns det privatpersoner i området med dashcams i sina bilar. Det är sådana som filmar allt som rör sig framför deras bilar. Och som då kontaktade polisen och lämnade in sitt material till polisen. Så här kan man verkligen säga att allmänheten har gjort stor skillnad i det här fallet.
Ja, nu vet jag inga detaljer, men jag kan tänka mig att det kan vara att en sån kamera som har fångat till exempel förövarens registreringsnummer eller något annat. Att man har sett en suspekt bil som man kan följa upp på, att det var kanske så de närmade sig den misstänkta personen. Mm. Så det var ju fantastiskt att allmänheten kunde hjälpa till.
Verkligen.
Under den här söndagen då polisen höll sin pressträff så spärrade de även av en villa i staden Korsör som ligger på Sydsjälland en bit från Slagelse. Och det var då det började diskuteras vilt i olika forum och kommentarsfält. För Korsör, det vet vi ju, det var samma stad från vilken Emilie Meng försvann.
Mm.
Och då började man ju undra om det kunde finnas en koppling mellan de här två fallen då, Filippas och Emilies fall. Och sen kom nyheten som alla hade väntat på. Mannen som var misstänkt för Filippas försvinnande skulle även häktas för mord och våldtäkt i fallet Emilie Meng.
Så sjukt.
Ja. Och det är 7 år senare så vi pratar, så det har gått lång tid. Och det här fallet var ju ett fall som man hade befarat skulle förbli olöst. Men nu kanske det kan få en lösning. Emilies familj ska blivit informerad om utvecklingen i fallet. Men till medierna har polisen varit fåordig. De vill inte gå in på detaljer om vilka bevis de har mot den här 32-åriga misstänkta mannen. Som då ska ha varit i 25-årsåldern vid Emilies försvinnande. De vill ju helt enkelt inte äventyra den pågående utredningen, och det förstår man ju också. Det är viktigt att inte information kommer ut i det här läget.
Mm.
Så de har allt de kan för att i en eventuell domstol kunna döma mannen. Men det de kunde gå ut med var att de hade beslagtagit en personbil av märket Hyundai som 32-åringen ska ha ägt år 2016 när Emilie försvann. Och bilen ska vara registrerad på den här mannen från 2016 till 2021. Och ska nu ha alltså beslagtagits utomlands, närmare bestämt i Slovakien, där bilen befann sig nu.
Där undrar man också hur mycket spår som har försvunnit under de åren, från 2016 till nu.
Precis.
Och när det varit andra ägare av bilen och allting.
Ja, det kommer vara svårt att undersöka den, men det är inte omöjligt att det kan finnas spår i den. Och det intressanta är ju att, som ni säkert misstänker själva, att det var ju en bil som vi har pratat om, som hade synts på övervakningskameran. Och det var just en Hyundai av just samma modell, i30 heter modellen. Och i samma nyans som den här aktuella bilen, det var den som alltså fångades på övervakningskameran där vid Korsörstation vid samma tidpunkt som Emilia senast såg vid liv. Så finns det liksom spår av Emilia på något sätt i den här bilen, så kan den bli ytterst viktig för att sätta dit 32-åringen, tänker jag, i domstol.
Mm.
Vi får ju se hur de lyckas få fram.
Hur många män i det här området kan ha den här liksom vansinniga läggningen? Alltså, det känns som att man har en väldigt stor chans att ringa in rätt person i det här läget.
Ja, och den här bilmodellen har ju varit väldigt intressant för polisen. Mm. De har ju velat komma i kontakt med alla som ägt just en sån här bil. Ja. Och därför så figurerar faktiskt 32-åringen i utredningen sedan tidigare, just för att han blev förhörd av polisen på grund av att han ägde den här bilen.
Mm.
Men vad de förhören ledde till då vill polisen inte gå ut med i nuläget. Men det finns källor som yttrat sig till danska Extrabladet som säger att den här misstänkta mannen själv ska ha berättat för bekanta att polisen ska ha ringt upp honom och frågat var han befann sig den här natten då Emilia Meng försvann. Så det är oklart vad 32-åringen då uppgav till polisen, men han ska i alla fall pratat om det här själv, att han har blivit förhörd till vänner och så.
Ja, och det sjuka är att det tar faktiskt inte slut där. Det finns ännu mer på den här 32-åringen. Mannen har nu då i samband med att han häktades för Emilia Meng-fallet även häktats för misstankar i ett annat fall. Och det rör sig om ett våldtäktsförsök på en 15-åring som ska ha ägt rum i november förra året. Så att han har ju inget trevligt liksom våldskapital, om man säger så. Och om han visar sig vara skyldig så rör det sig alltså om en person med ett väldigt tydligt mönster. Han ger sig på unga flickor genom våld med då ett sexuellt motiv. Och han har gjort det här flera gånger, och minst en gång med ett dödligt utfall.
Och vem vet om det finns andra fall som ännu inte har kommit upp till ytan, det återstår ju att se.
Och i Emilia Mengs fall så ska det finnas DNA-bevis säkrade, och den här mannen har nu fått lämna DNA-prov. Så om det matchar mot DNA som säkrats i Emiles fall så ligger han ganska risigt till, om man säger så.
Mm.
Och det lär vi få reda på inom en ganska snar framtid om det är så att det här matchar. Ja, sen ska det tilläggas att mannen via sin advokat yrkar på sin oskuld gällande de här nya anklagelserna som riktas mot honom, både gällande fallet Emile samt och fallet om den här 15-åriga flickan.
Mm, så han gick ju fortfarande till brott då, ja. Mm.
Ja, samtidigt som han då är häktad för det här han gjort mot Filippa.
Mm. Där blir det nog svårt att bedyra sin oskuld med tanke på att han tog lite på bar gärning med Filippa i sin bostad.
Precis, så att...
Du är fruktansvärd människa.
Verkligen, och det låter kanske hemskt att säga, men man bara hoppas att det är han. För man vill bara ha den här personen bakom galler.
Ja. Så att han inte kan någonsin skada någon mer igen.
Nej, och det som också har varit skönt med om det var han. Ja, men som sagt, hur många där ute finns det som i det här området som gör såna här saker. Det hade ju känts någonstans lite betryggande att det bara var en person.
Mm.
För det är så sjuka människor som gör såna här saker.
Ja, verkligen. Verkligen.
Så, men vi håller er uppdaterade på sociala medier. Ni håller oss uppdaterade i eftersnack.
Ja, skicka gärna om ni har artiklar gällande gamla fall som vi tagit upp. För att det är så vi kan inte hitta allt. Så ni får jättegärna hjälpa oss så att vi kan hålla oss uppdaterade och dela vidare och så. Det är vi så tacksamma för när ni gör.
Precis.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Och som sagt, Terje Johansson som vi tog upp i förra eftersnacket, det är tack vare en lyssnare som vi faktiskt har mer information igen om Terje, eller hur Nattis?
Mm, precis.
Så ja, Terje Johansson, det är det försvinnande Muska som ägde rum i december 2021 som vi pratade om i förra eftersnacket. Och som sagt, det är tydligen kommit ut mer information i norska medier, bland annat i ett tv-program, sen vi då spelade in förra eftersnacket.
Mm.
Och det var ju en av våra kära lyssnare som bor i Norge som har sett det här programmet på tv om Terje och då kunnat sammanfatta vad som tagits upp åt oss eftersom vi då själva inte har tillgång att se programmet på grund av landsrestriktioner. Och det är mycket intressanta saker, minst sagt, som framkommit i det här tv-programmet.
Mm.
Så lyssna gärna på avsnittet om Terje samt förra eftersnacket innan ni lyssnar vidare så att ni helt enkelt hänger med och har koll på vad som har hänt i det här försvinnandet och vad det egentligen är vi pratar om.
Mm.
Och det har nu kunnat avslöjas att Terje ska ha kört hem till en uppfödare av schäfervalpar i Sande utanför Drammen på sin resa då mot Nordnorge.
Mm.
Så nu vet vi var han befunnit sig.
Mm.
Och Drammen ligger bara en dryg halvtimme i bil norrut från Nykirke där Terje då bodde. Så det är ju rimligt att han skulle kunna ha kört dit på sin väg till Troms, dit han var på väg helt enkelt. Mm. Vi vet ju också sedan tidigare att Terje hade en önskan om att köpa en hund. Så att det kan verkligen stämma att han då besökte en uppfödare på vägen. För helt enkelt att man tittar på schäfervalpar och kanske planerar ett inköp av just en hund. Och enligt den här uppfödaren som Terje ska ha träffat så ska Terje ha upplevt stissig. Han ska ha haft bråttom med att köpa en valp och hade frågat uppfödaren om han bara kunde köpa en valp där och då och ta med sig. Och det är inte riktigt så det funkar när man köper hund av en...
Nej. Inte av en seriös uppfödare i alla fall.
Nej, precis. Så han har ju agerat i någon form av så här, nu ska jag bara lösa det här. Mm. Han vill att det här köpet ska gå fort. Han har sagt att han kunde betala med kontanter. Att han hade en låda som hunden kunde åka i då i sin bil. Så det här har ju varit någon form av spontan. Även om det fanns en tanke om att han ville ha en hund så har ju det här agerandet visat på att det är någon form av panik, spontan idé.
Ja, och det brukar vara så att man besöker och man hittar en hund som passar en och att det tar lite tid, mer än ett besök i alla fall, innan man köper hunden. I de flesta fall, eller att man har kontakt i alla fall.
Precis, så det är ju inte bara hunden som ska väljas utan uppfödaren ska också känna att det är en trygg person som köper hunden. Så att, ja, uppfödaren tyckte att det här verkade märkligt och oseriöst och sa helt enkelt därför nej till Terje om att köpa en valp där och då. Och Terje verkar ha blivit stött. Och sagt att han då kunde köpa en schäfervalp av en uppfödare i Sverige istället.
Mm, för han skulle ju sedan köra genom Sverige upp mot Nordnorge. Så han kanske tänkte precis att han skulle hitta någon annan på vägen.
Ja, ja, precis. Så skulle det här då varit anledningen till varför han åkte på en detour till Stockholmsområdet. Helt enkelt för att han, han kanske skulle möta upp någon där för att försöka köpa en hund. Eftersom den här uppfödaren sa nej.
Det är ju en ganska trolig teori faktiskt nu när vi har fått den här informationen.
Mm.
Vi vet ju sen innan att Terje ska ha ringt till familj och vänner under sin resa för att hålla folk uppdaterade om läget och så. Det var en ganska lång resa han skulle göra upp till Nordnorge. Och en av dem som han ska ha ringt till är hans syskonbarn Janne som han stod väldigt nära. Och hon har nu kommit fram och berättat lite mer i medierna också om de här samtalen hon har fått av Terje. Klockan var 17.28. Den 1 december 2021 när Terje ska ringa till Janne enligt en artikel på tv2.no. Och när hon plockade upp luren så kunde hon höra på Terjes röst att han befann sig i bilen och att han lät väldigt trött. Så Janne föreslog att han skulle köra in till sidan och vila lite eftersom han hade kört väldigt långt. Men då sa Terje att han snart var framme så att det var lugnt. Men enligt polisen som då har trackat det här samtalet så ska han alltså befunnit sig på Muskö när det här gjordes, alltså inte alls i närheten av sin ursprungliga destination i Nordnorge. Och enligt polisen ska det här också varit det sista samtalet. Det som han hade med Janne var alltså det sista registrerade samtal som Terje hade innan han försvann.
Det är också märkligt varför han då ljuger för sitt syskonbarn.
Mm, för Janne hade som sagt en väldigt nära relation med Terje. Han hade själv inga barn så att han stod kanske extra nära sina syskonbarn av den anledningen. Mm. Men han hade aldrig nämnt för henne eller heller i det samtalet eller tidigare att han var på väg till Muskö. Så därför tänkte hon ju såklart när han säger att han snart är framme att han var på väg till det här nya huset han skulle köpa i Skarvöj utanför Troms. Så att det var verkligen en överraskning för henne att han hade befunnit sig på Muskö vid det här samtalet. Ja. Och efter samtalet så skickade Janne 3 meddelanden till Terje som alla förblev obesvarade. Ett skickades fredagen den 3 december klockan 19.22 då hon skrev och frågade om han fortfarande var i Skarvöj eller om han hade rest hem igen. Hon fick inget svar. Hon skickade ett nytt meddelande dagen efter, lördagen den 4 december klockan 17.36 och frågade om allt var bra eftersom hon inte hade hört av sig. Och där fick hon heller inget svar. Och det är klart att här växer säkert oron hos henne såklart. Man tänker också att han kan råkat ut efter en olycka, att någonting kan ha hänt när han är ute på vägen själv liksom.
Ja, eftersom han var trött när han körde. Ja. Det är farligt liksom.
Precis, och att om han brukade höra av sig ofta. Så måndagen den 6 december klockan 11.43 på förmiddagen så skickade hon ytterligare ett sms och frågade om han var okej. Eftersom han då inte hade hört av sig på 6 dagar. Men Janne fick aldrig något svar på det heller och hon försökte även ringa honom upprepande gånger utan svar.
Mm.
I artikeln på TV2.no så berättar hon att Terjes beteende faktiskt ändrade sig en hel del tiden innan försvinnandet. Bland annat så sökte han mer kontakt med henne, han ringde henne oftare och kom på besök oftare än vad han brukade göra normalt sett. Och hon sa att det var så mycket som 3-4 gånger om dagen de brukade höras då, precis tiden innan försvinnandet. Och det är någonting hon faktiskt funderat på i efterhand. Vad var anledningen till att han hörde av sig så pass mycket till henne precis då? Var det någonting han ville säga henne? Varför försökte han mer kontakt än vanligt helt enkelt? Hon har också yttrat sig om att Terje verkade vara ganska nervös där, i samtal och så. Att hon beskriver det lite som att han pratade i koder. Att han liksom började meningar som han inte riktigt avslutade. Så det var lite osammanhängande. Och en annan märklig sak var att han dessutom överförde en stor summa pengar, 105 000 kronor, till sina syskonbarn. Och det var någonting Janne också, särskilt i efterhand, tyckte var väldigt konstigt. Men hon hann nog aldrig fråga honom om varför han gjorde det och vad det berodde på.
Nej, för han agerar ju som en man som vet att någonting dåligt kommer hända.
Lite så, ja.
Alltså så, han söker kontakt, han för över pengar. Jag tänker också det här att försöka köpa en hund i panik. Och speciellt om en chef, för det är ändå en hundras som är lite skyddande. Det är lite som att han flyr. Han köper ett hus, han ska ha en hund. Han försäkrar sig om att hans syskonbarn har det bra ekonomiskt. Mm. Vad är det han gömmer sig för liksom?
Mm. Det är någonting som inte står rätt till.
Han agerar jagat som att han... Det känns som att han flyr från någonting.
Mm.
Sen finns det ännu en viktig detalj som framkommit till norska medier och det rör sig om Terjes bil då, som man hittade på Muskö. Och efter det att den undersöktes av polis så blev den såld till ett försäkringsbolag i Norge som bedömde bilen som icke-körduglig då på grund av de här skadorna som den faktiskt hade.
Mm.
Och när bilen anlände till Norge så fick Janne då, hans syskonbarn, möjlighet att hämta Terjes tillhörigheter som fortfarande fanns i bilen innan bilen skulle skrotas. Och hon lade märke till att Terjes GPS fortfarande fanns kvar i bilen.
Mm.
Och när hon tittade närmare på den kunde hon se vilka adresser som skrivits in. Och det är väldigt, väldigt intressant. Mm. Och en av adresserna var till det här sommarhuset i Troms. Men på GPSen fanns även flera andra adresser. Några då i närheten av Stockholm. Och enligt svensk polis så ska de ha undersökt Terjes mobildata för att få reda på vilken rutt han kört. Men de ska helt enkelt ha missat att undersöka själva GPSen i Terjes bil. Vilket ju känns som en jättemiss.
Mm.
Och som tur var så kunde GPSen säkras från bilen då innan bilen skrotades. Och den hamnade i händerna på redaktionen bakom programmet Åsted Norge. Som då är det här tv-programmet lite likt Efterlyst som vi har här i Sverige.
Mm.
Som den här informationen då är hämtad ifrån.
Mm.
Och en reporter från programmet ska ha tagit sig till Sverige för att besöka adresserna utanför Stockholm då i hopp om att få mer information om vad som kan ha hänt här. Och i norska medier så har riktat stor kritik till svensk polis som missat den här GPSen i bilen. Särskilt eftersom man uttalat sig om att man då gjort allt i sökandet efter Terje. Och att de gått ut med att de misstänker brott i fallet. Och så har man missat en sån här stor detalj, en sån avgörande sak. Och den utredande polisen Lotta Thuny beklagar den här missen i en artikel som publicerades på tv2.no. Hon säger att polisen har varit fokuserad på säkra spår efter en eventuell gärningsperson i bilen och att man därför då missat GPSen. Men att informationen om vilka adresser han besökt stämmer överens med mobildatan som de kunde då hämta från Terjes mobil. Och det rör sig om samma område i Stockholmsområdet som Terje då ska ha besökt. Den 9 februari 2023 beslagtogs GPSen av norsk polis som då ska utföra en teknisk analys av den. Och ja, vad de kommer fram till, det återstår helt enkelt att se.
Mm.
I tv-programmet Åsted Norge, när GPSen undersöktes, så kunde man se att Terje hade sökt på massa random adresser till hotell och bensinstationer i Sverige. Så det verkar som att han har ju ändrat sina planer, annars letar man inte helt plötsligt efter hotell.
Han hade ju kört raka vägen till Trom som tanken var.
Precis, och då kommer vi tillbaka till det här med att köpa hund. För att enligt hunduppfödaren i Sande utanför Drammen som man då har besökt så är det vanligt att oseriösa uppfödare som säljer valpar vill mötas på sådana här ställen för att köparen sen inte ska veta var man bor och hur hundarna har det där de kommer ifrån.
Mm.
Så kan det vara så att det är därför han åkte till de här platserna för det syftet att helt enkelt köpa en valp eftersom han blev nekad av den här uppfödaren.
Mm.
Kan Terje bestämt träff med en sån person, en sån oseriös uppfödare.
Det är inte helt omöjligt också. Jag tänker också på att han verkar ju väldigt desperat i att få tag i en valp. Så att det kan ju vara ett motiv till att han verkligen, alltså att han tänkte bara ska köpa en hund på vägen upp.
Punkt slut liksom.
Mm.
Och det är också intressant för att Terje hade ju 17 000 kronor i kontanter. Och det är ungefär också vad en hund av den här rasen ungefär kostar.
Mm.
Så en teori som man landar i här är alltså att någon oseriös uppfödare helt enkelt kan ha mött upp Terje i Sverige för att försöka sälja honom en hund. Och så har någonting hänt och gått fel.
Mm.
Eller så har han kanske mött upp någon i god tro för att sen blir rånad på kontanterna. Eftersom hundköpet skulle ske med kontanter. Det känns som att vi mer och mer börjar närma oss vad som faktiskt kan ha hänt Terje. Och ja, men vi fortsätter att följa utvecklingen i det här fallet helt enkelt.
Mm.
Men ja, så det är den här informationen gör jätteskillnad. Vi vet att han ville köpa en hund. Han blev nekad hos den seriösa uppfödaren. Han har kontanter på sig. Han gör en omrutt. Söker på märkliga adresser. Kontanterna är ju borta.
Mm.
Så är det någonting som har hänt här.
Men en sak jag tycker är lite märklig är att han inte säger det här till familj. Så, alltså, när han pratar med Janne till exempel i telefon eller vänner. Att bara, nej men jag har kontakt med en hunduppfödare här. Jag tänkte åka förbi Sverige. Alltså att, för det är ju ingenting man håller hemligt. Eller? Jag tycker det är lite konstigt att han aldrig nämner det.
Både ja och nej.
Är det för att han försökte köpa hunden kanske på ett ganska oseriöst sätt och att han inte ville prata om det?
Ja, jag tänker också att så här, om man nu inte lyckas få tag i en hund så kanske man inte vill göra syskonbarn och besvikna att man inte kommer hem med en valp. Ja, så det kan ju helt enkelt vara att han har fått en fix idé. Liksom. Han säger ingenting förrän han har löst det.
Kanske. Och det kan ju vara att han visste att hans familjemedlemmar skulle sagt nej men köp inte, gör nu inget spontanköp liksom. Eller köp från en seriös uppfödare istället eller sådär. Där, så du vet var hunden kommer ifrån, att han inte vill ha de här råden kanske.
Nej, det är någonting som har gjort honom väldigt stressad.
Det är lite märkligt. Och sen är det ju allt det konstigt med bilen, att registreringsskylten saknades och hur den hittades på det märkliga stället på Muska och alltså det känns ju så verkligen som någon har dumpat bilen där.
Ja, nej. Det verkligen hopar sig.
Han är ju fortfarande försvunnen. Man har inte hittat honom.
Han är ju det.
Så, men det är ju väldigt bra att det kommer fram mer information och att det här granskas så pass mycket i norska medier att det verkar finnas ett stort intresse av att försöka gräva fram mer information.
Och som sagt, tusen tack till vår underbara lyssnare som sammanfattade och skickade det här till oss. Vi uppskattar allt ni kommer med. Det är guld värt. Och vi hoppas att vi får fram sanningen. Både om Emile och om Terje.
Ja, och skriv till oss om det är några specifika fall ni gärna vill uppdatering om i framtida eftersnack. Så kan vi alltid kika på det inför framtiden också.
Så önskar vi er alla en jättefin vecka. Vi hörs igen på torsdag. Och däremellan så finns vi på sociala medier och ni når oss alltid i vår eftersnacksgrupp Olösta fall eftersnack på Facebook.
Det gör vi. Ta hand om varandra.
Ha en jättefin vecka. Ta hand om varandra.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.